Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från tankesmedjan Arena Idé. Vi är en podd för dig som är intresserad av just pengar och politik. Och vi gräver oss djupt ner i det ekonomisk-politiska fältet och håller dig smart och uppdaterad. Vanligtvis så är det Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion, och jag, Elinor Odeberg, chefsekonom på Arena Idé, som samtalar. Men idag har jag istället en gäst med mig. Silvia är iväg på bokturné. Jesper Oine, varmt välkommen hit till podden. Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Du har bloggen Ekonomistas också. Du sitter i Finanspolitiska rådet. Och kan med råge med din forskning och inte minst den här boken som vi ska prata mer om titulera dig som en av Sveriges främsta, eller i alla fall en av de främsta jämlikhetsforskarna. Du har ju också skrivit en svensk sammanfattning av Pikettys Kapitalet som jag har bokcirklat om. För när kom den? Var det 8?
Ja, den kom väl 2015,
tror jag. Ja, just det.
Eller, 2014.
Precis. Och nu ska vi ju då prata om just ämnet ojämlikhet. Och det här är ju ett ämne som engagerar oss som har den här podden och inte minst våra lyssnare. Hur ojämlikt får Sverige bli? Vad menar vi när vi pratar ekonomiska klyftor och ojämlikhet? Och den här mer empiriska frågan är ju någonting som du ägnar väldigt mycket av din bok åt. Därför är ojämlikheten viktig om rika, fattiga och alla däremellan. Men innan vi liksom går in i de här liksom frågorna kring ekonomiska klyftor och hur stort problem det är det ens ett problem och på vilket sätt, så tänkte jag bara en personlig fråga. När kände du dig liksom fattig respektive rik senast?
Oj, ja, mitt svar kommer ju illustrera en av sakerna som är viktig kring det här begreppet, och det är det faktum att det kan vara, behöver inte vara, men det kan vara ett ytterst relativt begrepp.
Ja.
Så att jag har nog känt mig fattig i situationer när jag, om jag tänker efter lite, absolut inte är fattig. Men det händer mig mycket regelbundet att pengar tar slut i slutet av månaden, till min förvåning. Det fanns jättemycket där, tyckte jag själv, med mina mått mätt, jättemycket i början av månaden, och nu har de bara försvunnit, och då känner jag mig lite fattig.
Ja, det kan jag förstå. När känner du dig rik då? Är det den 25?
Ja, precis. Jo, det skulle väl vara spegelbilden av det där. Det är den 25, då känner jag mig tillfälligt lite rik.
Jag kan säga att för min egen del så kände jag mig fattig när jag var med på klassfest sist, eller min dotters klassfest. Mm. För då hade jag själv liksom hastat dit och hade liksom trasiga kläder, kändes det som i alla fall. Och min dotter hade inte heller liksom, någonstans, hon var inte superkittad liksom, jag tror det var Halloweenfest. Och det kändes som att alla föräldrar var så himla snygga och hade så himla dyra kläder, och alla barn hade liksom perfekta utklädnader. Mm. Och då kände jag mig liksom...
Det har nog hänt mig också.
Ja, då kände jag mig rätt sjavig liksom.
Och där, rik då?
Vad sa du?
Och rik då?
Ja, men det, när jag är duktig och har storhandlat, då känner jag mig rik. Alltså att liksom den öppna kylen då. Man känner sig kanske inte så rik när man står i kassan på ICA. Liksom, men när jag öppnar en välfylld kyl, då känner jag mig rik. Det känns som att man har stor pack köttfärssås i kylen. Eller köttfärs i kylen. Det känns som rikedom för mig. Och jag tänker att det här tangerar ju lite, som du säger, ja, men liksom, hur vi människor är liksom sociala varelser och jämför oss med andra. Och ojämlikhet. Du fokuserar ju väldigt mycket på ekonomisk ojämlikhet, men den har ju så många liksom sociala följder som du ju också beskriver. Och jag tänker på Wilkinson och Pickets ojämlikhetsanden till exempel, och de beskriver att man mår sämre i mer ojämlika samhällen. Och att det finns ju också forskning som visar på att man är du ett relativt, tjänar du mindre än andra i din i ditt kvarter så är du mer benägen att liksom skuldsätta dig mer och större risk att du hamnar hos kronofogden. För du vill helt enkelt hålla samma takt som liksom din omgivning och sådär.
Mm.
Och nästan hur man än mäter ojämlikheten så har ju den ökat då sedan början på 1990-talet i Sverige. Och förvisso från då låga nivåer. Samtidigt så är ju takten ändå ganska så alarmerande snabb. Och alla länder har ju haft lite samma utveckling, vad jag förstår när jag läser din bok i alla fall, att inom länder så har ojämlikheten ökat. Så på sätt och vis, om man säger att Sverige fortfarande liksom är bäst i klassen, så är det ju i en miljö där alla har haft samma trend.
Mm.
Om du då som har förkovrat i det här, vad beror den här ökande ojämlikheten på?
Det är en superstor fråga. Alltså, till att börja med rent faktamässigt så stämmer det att ojämlikheten trendmässigt sen någonstans runt 80-talet, 90-talet, så har den ökat i de flesta västländer. Om man ser globalt, den har även ökat i många snabbt växande länder som Indien, Kina och sådär. Men ser man globalt så är faktiskt den tydligaste trenden de senaste 30-40 åren, det är att det finns en konvergens i inkomstojämlikhetsnivåer så att säga globalt. I bemärkelsen att inkomstskillnaderna har minskat lite grann i de länder där den tidigare var som allra mest extrem. Medan de länder där inkomsterna var som allra jämnast fördelade, typ de nordiska länderna, där har den liksom ökat snabbast. Om man gör olika, det finns olika sätt att illustrera det här, men om man tar alla världens länder som vi har något sådär okej data för och tittar på trenden över tid, så är det tydligaste tecknet, det är liksom en konvergens. Men det betyder då, eftersom de flesta länder som tidigare var rätt jämlika, det var utvecklade västländer och mycket europeiska länder, så om man tar dem som grupp för sig, då stämmer det som du säger att inkomstskillnaderna har ökat i den här gruppen av länder. Vad det sen beror på, det är en väldigt, väldigt stor och fortfarande omdebatterad fråga, så att man kan dela upp det här lite i olika liksom, modeller som pekar på olika globaliseringsfaktorer. Att om man tänker sig att en sån här konvergens skulle kunna förklaras av att alla faktorer som påverkar fördelningen i enskilda länder, om länderna på något sätt blir mer integrerade med varandra på olika ekonomiska flöden blir liksom mer integrerade, så skulle de här länderna drivas mot att de blir lite mer lika varandra. Det här är ju liksom samma tänk som vi har pratat om EU till exempel, att jo men EU, det här är ett antal olika länder, men när de integreras då kommer det här jämnas ut över tid och så kommer länderna bli mer lika varandra. Samma typ av modeller skulle man kunna ha då för varför globaliseringseffekter skulle ha den här effekten då. En annan sak, du handlar om teknologisk eller teknisk utveckling. Det finns mängder med olika modeller som pekar på att det av olika skäl så har utbildning blivit viktigare för enskilda personers produktivitet. Och det här skulle göra då att om utbildning är viktigt för produktivitet, att du med en viss given utbildning så blir du mer produktiv än de som inte har den där utbildningen. Då får du en situation där de med högre utbildning helt enkelt kan dra ifrån relativt de med lägre utbildning. Å andra sidan så blir det ju då borde det också finnas en efterfrågan, ett större tryck på att fler skulle då vilja utbilda sig. Och det där är liksom en hel litteratur som då tittar på det här relativa utbudet av högre utbildning i relation till de här framstegen som görs tekniskt då. Claudia Goldin och Larry Katz som har skrivit en jätteomfattande bok som sammanfattar mycket av det här, beskriver det som ett race between technology and education. Att det handlar om den här kampen mellan att om inte utbildningen eller vår förmåga att utbilda människor håller jämna steg med teknologin, ja, då kommer de med högre utbildning att ha en högre premie. Och den typen av modeller förklarar ganska väl utvecklingen till exempel i USA, men inte alls lika tydligt i Sverige till exempel.
Men ska man tolka det som att USA är mer meritokratiskt?
Nej.
Det kanske inte är den bilden man får så där spontant.
Nej, dels finns det ju de som skulle säga att de här modellerna missar massa faktorer som är viktiga också, kan komma till det sen. Men den andra grejen det är ju att man kan lika gärna säga att USA är ett land som har misslyckats med att förse tillräckligt många med högre utbildning. Eller att högre utbildning inte har betytt samma sak. Liksom, för att det finns många som kanske på pappret tar höga lån och utbildar sig till någonting, men att utbildningssystemet inte levererar helt enkelt. Medan man omvänt skulle kunna säga att Sverige då, till exempel, eftersom vi inte ser den här tydliga skillnaden i lönespridning, inte samma tydliga utbildningspremie, skulle man kunna tolka som att ja, men här har vi tillräckligt många välutbildade hela tiden i systemet. Men där finns det jättemycket detaljer. Men,
ja, eller att det kanske inte bara är de ekonomiska incitamenten som är avgörande för huruvida man utbildar sig då. Mm.
Precis. Men om man går tillbaks till de här olika grupper av förklaringar, då finns det ju också en stor del förklaringar som handlar om politikens roll helt enkelt. Att ofta kopplat då till någon sorts bild av att Thatcher och Reagan står för någon sorts historiskt brott här i termer av att det tidigare var höga marginalskatter, mer ambitiös omfördelningspolitik, och här plötsligt så tittar man internationellt sett så ser man en ganska tydlig trend från 80-talet att marginalskatter på de högsta inkomsterna börjar sänkas och så vidare. Så att det finns de som har pekat på att det där trendbrottet skulle förklara mycket av det här. Andra har pekat på förändrade sociala normer, att acceptansen för större skillnader på något sätt skulle ha ökat. Eller. Så det finns många, många förklaringsmodeller.
Ja, men du beskriver ju det som att du grupperar det ju lite i din bok som att antingen så tror man att det är liksom politiska förklaringar till den här växande ojämlikheten, eller så är det mer då yttre omvärldsfaktorer, globalisering, teknisk utveckling, ja, och så vidare. Precis. Och att du tror att sanningen ligger där någonstans mitt emellan. Men om man skulle titta på Sverige då specifikt, har vi stuckit ut vad gäller just förändringar på till exempel då skattesystemet? Vi har ändå avskaffat fastighetsskatten eller ersatt den med en fastighetsavgift och som är ganska regressiv i sin utformning. Mm. Vi har avskaffat förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatten. Mm. Vi har sänkt ganska många marginalskatter på högre arbetsinkomster. 3-12-reglerna för fåmansbolag. Alltså listan kan göras ganska lång. Är den lika lång i andra länder när du tittar på forskningen?
Jag är ingen expert på andra länders skattesystem, sådär, men det finns två saker som är viktiga att säga. Dels så tycker jag att den här grupperingen mellan att det liksom handlar om exogena faktorer eller om politik ofta leder lite fel i tanken, för att om det handlar om våra politiska val så att säga, då får man ju lätt intrycket av att det här är ju trivialt, det är ju bara, då väljer vi annorlunda. Men då glömmer man ju att de här politiska valen fattas ju också i en omvärld som utan tvekan påverkas av de här faktorerna. Så jag tror att många saker som har hänt politiskt har liksom måste ses, alltså sen 80-talet, måste ses i ljuset av att världen faktiskt, omvärlden har förändrats också. Så att en del skattesänkningar till exempel, ja, de kanske var nödvändiga därför att världen blev mer globalisering. Det fanns ett konkurrenstryck, det fanns liksom skäl att se över skattesystemet så som det var tidigare. Och det fanns, det tror jag nog att de flesta ekonomer i alla fall skulle betrakta skattesystemet på 70-80-talet som problematiskt. Liksom. Och det var ju därför man också genomdrev skattereformen. Mm. Men sen var ju flera av de sakerna du pekade på, det är ju sånt som har skett något senare, där man då har förändrat skatter definitivt i riktning mot att, om vi ska förenkla lite, gynna ägande och gynna kapitalinkomster relativt arbetsinkomster, skulle jag säga är den stora skillnaden.
Och det är väl där vi också hittar den stora förklaringen till den växande ojämlikheten både i Sverige men också i många andra länder, att det är just kapitalinkomsterna som har dragit iväg. Att vi förvisso då har haft, i alla fall fram till inflationen stack iväg 2022, efter en ganska stabil reallöneutveckling sen mitten på 90-talet i varje fall.
Mm.
Och att alla någonstans har fått det liksom lite bättre.
Mm.
Men att om vi jämför då de fattigaste delen av befolkningen, som har ökat sina inkomster med ungefär 50%, och de rikaste i befolkningen har ökat sina inkomster med ungefär 700%.
ja.
Om jag kommer ihåg din data rätt.
Ja. Då har du plockat
väldigt från kapital,
specifikt topp 1-gruppen
och
deras inkomster,
precis,
inklusive reavinster som då kan diskuteras.
Ja, men det är det jag tycker är ändå, att du är ju väldigt tydlig med det i din bok, att så här, och att det här kan det ske en begreppsförvirring i debatten. Man pratar om liksom de rikaste 10% kanske, och om man tittar på de rikaste 10% så äger de 85% av kapitalinkomsterna till exempel. Men tittar man närmare på de 10% så är ju den här översta gruppen, de allra rikaste,
så är det,
de
absolut
som sticker iväg.
Ja, absolut. Men där, om vi tittar först då internationellt, så är det inte så att kapitalinkomsterna förklarar den största delen i alla länder, utan i anglosaxiska länder till exempel, speciellt då England och USA, där ligger mycket större delar av förklaringen i skillnader just i löneinkomster. Så att de med de allra högsta lönerna, det är de som har dragit ifrån, så att säga, relativt.
Typ vd-löner och så vidare.
Ja, precis. Just tittar man på specifikt vd-löner i stora bolag i Sverige,
det här är hopplöst när man har något så grann exakt allt.
Ja, men då kan man ju också se att där har det också skett stora förändringar. Men tittar man på hela arbetsinkomstfördelningen, så är det slående att i Sverige så har inte arbetsinkomstfördelningen blivit ett dugg mer ojämlik. Tvärtom, den har faktiskt jämnats ut lite. Vi kan kanske komma till detaljerna kring det, men det är inte inom arbetsinkomstfördelningen som skillnaderna har ökat i Sverige. Det har den gjort i USA. I USA är det tydligt så att tar du löneskillnaderna eller arbetsinkomstskillnaderna, så har de ökat. I Sverige rent mekaniskt så är det kapitalinkomstfördelningen som står för i princip hela uppgången i skillnader. Men så, sen måste man ju ställa sig frågan, var kommer då kapitalinkomsterna ifrån? Hur ska vi se på dem? Är de i sin tur kopplade till arbete på olika sätt? Ja, då har vi en hel...
Då tänker du 3.12 och de här bitarna?
Ja, dels 3.12.
Och då kan det ju vara till exempel stafettläkare som har ett fåmansbolag istället för att vara anställd,
ja,
och betalar,
precis,
mindre andel av sin inkomst i skatt till,
ja,
exempel.
Precis. Och det i sig illustrerar ju ett av problemen med just den dimensionen av det här, att alla ekonomer är överens om att ett skattesystem ska vara utformat på ett sånt sätt att samma typ av aktivitet ska beskattas på samma sätt. Man ska inte ställa folk inför valet mellan i vilken form ska jag utföra ett visst arbete, för att det beskattas olika beroende på den form jag väljer. Det är olyckligt, det skulle alla vara överens om.
Men det är ju ganska många ekonomer som ändå tycker att det är bra med incitament som typ jobbskattavdragen. Där är det ju egentligen, det är ju inte en arbetsform att vara sjukskriven, men
nej,
det är ju samma,
nej,
inkomst liksom, så att säga, som då beskattas högre.
Precis, men då kan man ju också se det som att, ja, men då kanske arbetsinkomstskatterna för de med högsta arbetsinkomster, de kanske är för höga relativt annat. Så att om jag skulle pröva att vara djävulens advokat från det hållet, då, så skulle jag kunna säga att 3.12-regler och andra gynnsamma kapitalskatteregler, det kanske fungerar som en ventil för att annars skulle vissa arbeten inte bli utförda överhuvudtaget med de höga arbetsinkomstskatter vi har. Så att bara genom att de där finns så blir det åtminstone någonting gjort.
Liksom. Så du tror att stafettläkaren i Vilhelmina skulle liksom inte åka dit om det vore för att hen fick
jag
betala
ingen,
lägre
skatt? Jag tror ingenting om det här, utan jag bara säger att jag tror att det är viktigt att skilja på liksom vad man tror är en optimal nivå. Jag tror att det finns incitamentseffekter, tror jag, finns på alla nivåer. Men sen handlar det ju om att hitta en bra balans. Liksom. Och där tror jag att det är tydligt så, och det syns ju också i data då, att få inkomster som beskattas som kapitalinkomster, det är gynnsammare helt enkelt än att få höga arbetsinkomster. Och det driver mängder av olika beteenden. Och det i sig är olyckligt att det finns den dimensionen av det här. Sen om det betyder att man ska höja alla skatter på alla nivåer eller om man ska sänka skatter på arbete relativt kapital, det är en annan diskussion. Liksom. Men,
precis, som ska sättas i relation till välfärdsambitioner och ja, annat som
exakt,
man vill att skatterna
absolut,
ska finansiera
absolut,
förstås.
Absolut.
Jag och Silvia, vi hade ett avsnitt tidigare med den lite raljanta rubriken fler lokförare, färre influencers, som jag tänker liksom tangerar lite det här. Mm. Att man liksom tror att man kan bli rik på ett ISK snarare än på att liksom jobba. Att,
ja.
Det liksom sätter en kanske inte helt samhällspositiv bild för ungdomar inte minst. Mm. Om hur man liksom tjänar pengar.
Det håller jag helt med om. Och det tror jag också. Det är ett ämne som jag inte, liksom, jag borde inte uttala mig för jag forskar inte om det. Jag är inte specialist på det. Men
här i podden får man uttala sig om allt möjligt. Det är det som är förmånen med det här
det
formatet.
Låter trevligt. Ja, men det är bra. Då kastar jag mig ut och uttalar mig om saker jag inte har forskat om. Jag ser också den problematiken. Att jag tror att det är olyckligt om samhället generellt sett skapar en bild av att sättet man blir framgångsrik eller ekonomiskt rik på handlar liksom om att man måste komma över en stor förmögenhet eller att man ska låta pengar jobba åt den på något sätt. Den typen av idéer tror jag är mycket, mycket sämre än att ha någon sorts bild av att om jag utbildar mig blir någonting som är relativt sett svårt och där jag kan skapa mycket mervärde i samhället, då ska det betala sig. Mm. Det tror jag är en bra incitamentstruktur.
Ja, det tror jag vi alla tjänar på också i längden.
Precis.
Tillsammans som samhälle. Men jag tänker så här, när jag har hört dig prata och också när jag läser din bok, så du låter ju påskina en viss frustration över liksom diskrepansen mellan å ena sidan den politiska debatten och liksom samtalsklimatet kring ekonomiska klyftor och vad som faktiskt då kan stödjas av forskning och data. Mm. Kan du liksom berätta lite mer om det? Vad är din frustration? Varför ville du skriva den här boken, så att säga? Som ju ändå är väldigt, det är som en klargörande liksom, bok i det här ämnet.
Ja, det är bra att du läser den så, för det är ju verkligen förhoppningen.
Ja, jag har haft väldigt mycket nytta av den i många sammanhang.
Ja, nej, men det är jätteroligt att höra, för att det var ju meningen på något sätt. Jag tror att det handlar ju om många saker, men så en dimension är ju någonting som är problematiskt, tycker jag, i många debatter, och det är ju inte ensam om att tycka, det är ju den här kravet på att vara så otroligt kort och slagfärdig liksom, som gör att alla argument måste reduceras till korta soundbites. Liksom. Och ojämlikhetsfrågan, tycker jag, då låter sig inte riktigt förstås eller kan liksom inte diskuteras i hur korta soundbites som helst. Därför att begrepp, alltså de här grundbegreppen som då skulle få plats i en slogan, de har alldeles för många tolkningar. De kan betyda alldeles för många saker.
Att, kan du ge ett sånt exempel?
Nej,
ett sånt begrepp?
Fattigdomen har ökat.
Mm.
Fattigdomen har ökat i Sverige.
Vad menar man då?
Det är kris.
Den relativa,
det är liksom, vi måste göra någonting. Fattigdomen ökar. Och sen säger någon annan, stora framgångar för Sverige, för fattigdomen minskar för 17:e året i rad.
Mm.
Aldrig har vi haft så få fattiga i Sverige som idag.
Mm.
Båda de uttalandena kan vara sanna samtidigt, beroende på vad exakt man menar med fattigdom. Och samma sak skulle man kunna säga om ojämlikhet i världen. Ojämlikheten i världen har ökat. Det kan vara sant samtidigt som ojämlikheten i världen har minskat. Beroende på lite vad man menar. Och det där är inte bara jag som hittar på liksom, de här slogans. Utan det här är sånt som jag kan saxa ur tidningsklipp eller rubriker på artiklar och sådär. Och då tänker jag att det där är lite av ett problem om folk som är intresserade och försöker följa den här debatten läser de här olika påståendena.
Därför det är ju å andra sidan svårt att få in i en rubrik att det är fler som tjänar mindre än 60% än medianinkomsten i Sverige.
Exakt, absolut. Nej, det är klart
om man tar det relativa fattigdomsbegreppet då, till exempel.
Det är klart att det är svårt. Mm. Och det är klart att jag, liksom någonstans är det klart att man måste ha tolerans för att den där rubriken kan se ut på ett sånt sätt. Men jag menar också att rubriken är inte bara rubriken där det sen i artikeln klargörs hur det faktiskt ser ut eller ges en nyanserad bild av utvecklingen. Utan rubriken är ofta en ingress till en artikel som sen går vidare och visar hur man kan stödja just den rubriken.
Men tycker du då att det är mer av ett problem att det framställs värre än vad det är eller tvärtom?
Ja, både och.
Både och, okej.
Mm. Både och. Därför att å ena sidan så kan vissa debattörer och vissa rubriksättare och vissa skribenter kan då, tycker jag, överdriva hur dåligt det är. Att det har gått väldigt, väldigt dåligt. Sveriges utveckling, om vi tar det som exempel, är katastrofal. Tycker jag kan vara en överdrift. Samtidigt som jag tycker att andra kan förminska den utveckling som onekligen har varit.
Mm.
På samma sätt, fast åt andra hållet, så att säga. Och då är ju liksom, vilket du vet sedan tidigare, jag försöker ju verkligen insistera på att själv välja att inte vara politisk liksom i det här. Att inte ta tydlig ställning för jag tycker så här eller jag tycker så här, utan jag kände liksom att min uppgift och det jag förhoppningsvis kan bidra med här, det är att försöka förklara båda sidorna och även båda sidornas respektive argument, både båda sidornas liksom syn på data, hur exakt väljer de att betrakta det här för att komma till den här slutsatsen, respektive hur kan man välja att titta på det från helt andra hållet? Och sen också då ta argumenten. Vilka argument kan stödja den här sidan? Vilka argument kan stödja den andra sidan?
Ja, man kan ju onekligen använda din bok för alla möjliga olika politiska syften. Alltså det är som du säger, det är lite vilken del är det man vill lyfta fram?
Ja,
och till syvende och sist, hur värderar man den utvecklingen?
Absolut. Nej, och det tycker jag förstås, det är ju jätteviktigt att göra. Det är ju inte, alltså, på så sätt så är min bok ju otroligt otillfredsställande i bemärkelsen att den kommer ju inte fram till någonting liksom i termer av så här ska vi göra. Utan förhoppningen är ju att den ska på något sätt skapa någon sorts grund för att det här är det vi pratar om. Och det är väl frustrationen jag har känt tidigare, att så länge vi pratar på det här sättet, då kommer vi aldrig liksom ens kunna börja diskutera.
Apropå just avvägningen mellan att forska och vara politisk eller tycka själv och så vidare. Som då chefsekonom på en tankesmedja som försöker vara det här tvärsnittet mellan akademi och politik och liksom policy och sådär.
Mm.
Så kan ju jag känna ibland en frustration över att det inte är fler forskare som vill träda fram och använda sin forskning politiskt. Eller i alla fall liksom positionera sig på något sätt. Alltså att man liksom tar, okej, nu har jag kommit fram till den här slutsatsen. Då tar jag det ett steg till och rekommenderar den här typen av policy.
Mm.
Håller du med om det, att den svenska debatten lider lite brist på sådana forskare? Om jag tittar internationellt så finns det ju många fler sådana här liksom stjärnforskare inom citationstecken som också liksom är verkligen policymakers. Varför finns det en sån ängslighet kring det i Sverige?
Jag kan ju bara prata för mig själv, så att säga, och dels så finns det säkert frågor där jag absolut kan fås att ta ställning, så att säga.
Som fler lokförare, färre influencers. Där har vi med oss.
Där har ni med mig, absolut. Men för egen del så handlar det mest om att jag upplever ofta de här debatterna som jag ändå har varit med i några stycken genom åren som att fokus hos de flesta som lyssnar eller de flesta som är med i debatten, det är att på något sätt få en bild av, är du på min sida eller är du på de andras sida? Och att det är liksom det första man frågar sig, det är inte vad har du att komma med eller vad vet du om den här saken? Utan det första man frågar sig är vilket politiskt läger tillhör du?
Eller vilket narrativ kommer du förstärka?
Vilket narrativ kommer du att liksom agitera för här? Och där har jag känt att dels så finns det tillräckligt många som fyller den uppgiften. Liksom. Och det är inte heller vad jag vill. Jag vill verkligen, och det kan vara svårt för många säkert att förstå, liksom, vad är det för vilja? Men jag vill verkligen komma med fakta eller komma med argument, någon sorts logisk tankeföljd kring olika sätt att se på saker. Och jag hoppas liksom att det är det jag kan bidra med. Och sen är jag fine med om det plockas upp av vilken sida som helst, om det passar liksom deras. Många gånger så kan jag då säga att ja, era motståndare borde i så fall, om ni resonerar så här, då kan de resonera så här. Mm. Jag tror och hoppas att det finns ett värde av den typen av deltagande som faktiskt försöker hålla sig liksom neutral. Och det handlar mest om att jag hoppas att då båda sidor potentiellt lyssnar på. Därför att annars så är jag rädd att så fort jag presenterar någonting som jag tycker är fakta i någon sak, om jag är tydligt positionerad någonstans, så tror jag att många bara slår döva örat till och säger att ja, här kommer ännu ett sånt där trist gammalt argument som jag har hört 1000 gånger från den andra sidan. Mm. Och jag vet inte, det är liksom, jag kan ju ingenting om det här. Jag vet bara hur jag själv resonerar och tänker kring det.
Du har ju valt att forska om kanske det mest politiska vi har då.
Ja.
Så att det är ju en ja, det är en bra ambition, tänker jag. Men
det gör jag ju utifrån att det är inte så att jag är ointresserad av samhällsfrågor. Tvärtom. Jag forskar ju om det här därför att jag tror att det här är en av de viktigaste drivkrafterna och utfallen på samma gång i hur ekonomier funkar och varför vissa samhällen verkar vara i någon bemärkelse bättre samhällen än andra. Jag tror att det här är liksom centralt för att förstå det.
Ja, och jag tänker att det handlar ju också om hur en idé om vad för typ av samhälle vi vill ha, hur man vill att barn ska växa upp och ha för möjligheter. Jag menar, det räcker ju för oss att sätta oss på röda linjen här och åka mellan Vårby gård och Danderyd, så har vi ju liksom gått upp ungefär 5 år i förväntad medellivslängd. Så slår vi ut det här på liksom länder, så har ju Sverige 25 år mer i förväntad livslängd än Kongo till exempel. Ja. Så att det har ju såklart väldigt tätt samman med ekonomi, och vi ser de här skillnaderna globalt och inom vårt eget land. Och sen lägger man på utbildningsnivå, så blir ju de här skillnaderna ännu större då.
Precis.
Och det är väl kanske ojämlikhetens absoluta ytterlighet på något sätt, i hur den reflekteras i folkhälsa. Och jag skulle ju säga det utifrån mitt perspektiv, att jag tycker att det är för få som tycker att ojämlikheten är ett problem, eller som liksom driver för att parafrasera din bok då, varför jämlikheten är viktig snarare än liksom varför ojämlikheten är viktig. Och om man tittar på policy, så har vi ju inte haft särskilt mycket jämlikhetsskapande reformer de senaste 20-25 åren. Mm. Med undantag för vissa skruv i liksom A-kasseersättning eller någon 100 kronor på plus på barnbidraget eller sådär liksom, sett i relation till att inflationen ändå ätit upp den höjningen för länge sedan. Alltså, så att, det skulle jag säga är liksom min utgångspunkt i alla fall, att det är för lite uppmärksamhet kring de här frågorna, och att vi snarare har väldigt mycket debatt kring frågor som inte har så stark materiell påverkan. Alltså, vi har invandring som stor fråga, vi har brottslighet, brottsbekämpning, försvarspolitik. Såklart så kan man ju med god vilja få in allt det här i också frågan om jämlikhet och liksom ekonomiska klyftor. Men jag skulle säga att den liksom politiska debatten generellt har rört sig ifrån liksom de materiella frågorna. Mm. Och den här, att den här utvecklingen som ju ändå i mina ögon är väldigt alarmerande. Även om du, som du säger och som du skriver i boken, alla har liksom fått det successivt bättre. Så då är frågan, är skillnader per definition eller ökande skillnader per definition ett problem om alla har det bra eller alla har liksom någon form av liksom basnivå tillgodosedd? Det, och det är ju såklart politiskt hur man värderar det. Men det, alla andra, alltså jag blev intervjuad av en journalist från Libération för någon vecka sedan och, som hade då läst på om Sverige. Mm. Och liksom, det var uppenbart att han hade filtrerat liksom svensk statistik och liksom det svenska landskapet och därigenom då lyft fram vad han tänkte skulle vara de viktigaste frågorna för svenskarna. Och då var ju liksom ojämlikheten hans första grej. Liksom. Mm. Mm. Och i synnerhet då när vi har haft hög inflation och liksom ökade boendekostnader och att det här liksom accentuerats då under de här två åren. Och så man säger, ja nej, tyvärr så... Det är liksom epatraktorer och det, hur fort de får köra som är våran stora EP-valfråga. Alltså att, vad tror du? Varför är inte det här en större... Eller håller du med om det för det första? Att det inte är en stor, tillräckligt stor fråga i debatten?
Ja, jag vet inte.
Alltså, min poäng är väl här, kämpar du mot ett spöke? Eller är det liksom snarare så här att nu det här, snarare är frågan om att få upp det här än att syna så att säga de som då eventuellt målar en för svart bild av utvecklingen i Sverige?
Det skulle väl kunna vara både och, men jag tror ändå att det, jag funderar på om det här har, hur mycket som färgas av att jag ändå liksom följer någon sorts internationell diskussion. Och att min bild av hur stor den här frågan är kanske färgas lite för mycket av den internationella diskussionen om det hela. Och kanske också en forskningsdiskussion om det hela. Men jag skulle nog säga att under den tid jag har forskat om det här så har det definitivt gått ifrån att vara en relativt perifer fråga liksom i början på 00-talet typ när jag började med det här. Till att bli en allt större fråga i den internationella debatten. Så att uppmärksamheten kring fördelningsfrågor liksom har i min värld vuxit över tid. Sen är det möjligt att du har ju bättre känsla för den svenska debatten.
Liksom, var, eller så är det bara jag som är,
liksom, som är liksom frustrerad. Top of mind.
Ja.
Men jag skulle nog säga att det finns... Alltså det finns så många nivåer på vilka man kan tänka kring frågan, men ytterst apropå vad som är viktigt. Liksom, och det är väl någonting som jag försöker beröra i början av boken. Det handlar ju om, någonstans måste man ju ställa sig frågan, vad ska vi med ekonomin till? Liksom? Vad är ekonomin bra för? Varför bryr vi oss om ekonomisk tillväxt? Varför är det någonting som någonstans i bakgrunden hela tiden är accepterat som någonting vi ska sträva efter? Ja, det är ju för att det är kopplat till massa välfärdsdimensioner av livet, som du tog upp här tidigare. Livslängd, hälsa, alla de här sakerna är ju liksom starkt kopplat till det här. Och då kommer nästa steg i den, att okej, det är starkt kopplat i snitt på något sätt, mellan länder i genomsnitt. Där ser vi ju den riktigt stora, långsiktiga fördelningsfrågan globalt. Det är ju de senaste 200 åren. Liksom de enorma klyftor länder emellan som har liksom skapats av att en del har utvecklats ekonomiskt och andra har inte det. Men om vi går tillbaks då till att säga så här, ja, men om vi har ekonomisk utveckling som bara gynnar ett fåtal och de flesta inte alls upplever det här, då är det inte alls lika uppenbart att det är försvarbart för mig. Alltså som någon sorts målsättning. Jag kan aldrig tänka mig att någon skulle kunna tycka att ja, men det är jättebra med en ekonomisk utveckling som är maximal i någon sorts någon bemärkelse. Då, att vi, här har vi BNP-ökningar som är som störst. Men det finns tyvärr en catch här, och det är att alla pengar går till topp 0,01% av fördelningen. De andra får ingenting. Men det är tyvärr ett pris.
Och så har de något skatteupplägg så att det kommer inte ens in i välfärdsstaten.
Nej, precis. Precis. Eller så har man en bild av att det där kommer ändå dem till del på något sätt. Liksom. Men,
om de handlar lite i lokala butiken och bidrar till momsintäkterna.
Ja. Men om det inte gör det, alltså det är ju på något sätt en mätbar historia och där vi kan se att om utvecklingen är sån att det bara kommer en liten del, men då är det helt omöjligt för mig att se att det där skulle vara försvarbart. Att någonstans så måste ju en utveckling som vi ska se som positiv bygga på en bild av att åtminstone det stora flertalet liksom får det bättre i samhället.
Mm.
Det, på något sätt tycker jag att det måste ju vara utgångspunkten. Mm. Sen kan man ha olika idéer om hur vi uppnår det där. Och då kommer vi mer till, okej, hur ska liksom balansen se ut mellan incitament och så vidare. Men har man på något sätt erkänt den där första biten, då förstår inte jag hur man kan ägna sig åt frågor om tillväxt eller utveckling överhuvudtaget utan att bry sig om fördelningsfrågan.
Mm.
Det måste man ju liksom tänka på.
Och här finns det ju en del forskning, men det är också liksom ganska omdiskuterat huruvida man kan förklara högerextremismens framgångar och i Sverige då Sverigedemokraternas framgångar med de här ökande klyftorna. Är det någonting som du har funderat på? Du tror att det finns grund för att påstå det?
Ja, jag har inte forskat om det själv, men jag har läst en del forskning om det. Och det är som sagt väldigt svårt att identifiera just kopplingarna, hur ser det här ut? Men min läsning av den forskning som finns är i alla fall att olika typer av, i alla fall känsla av osäkerhet på arbetsmarknad eller att vara orolig för sin ekonomiska situation, allt sånt där, det är ganska tydligt kopplat till någon sorts röstande för högerpopulistiska alternativ, både i Sverige och på EU-nivå. Så att, och mer generellt sett så tänker jag att det är ju en av de viktigaste anledningarna till att fördelningsfrågor är viktiga. Det pratar jag också lite om i boken, det här med att det finns ju alltid en feedbackmekanism så att säga från ekonomin och ekonomins funktionssätt in i det politiska. Därför att samma personer som liksom, vi är måna om deras incitament och så vidare, de där personerna, att de ska ha rätt incitament att fatta rätt beslut för att ekonomin ska funka så bra som möjligt och så vidare. Samma personer är ju med regelbundna mellanrum väljare i att rösta fram vilka personer som sen i sin tur ska fatta beslut om skatter och omfördelning och spelreglerna för den här marknaden så att säga.
Mm.
Och då finns det ju anledning återigen att tänka på fördelningen av utfall för de här personerna som röstar. Den påverkar ju förstås politiken. Om de känner, en stor majoritet känner att ja, ni snackar mycket om att ekonomin går så bra, men jag har inte märkt det. Liksom, min ekonomi har blivit dålig. Om allt för många personer tycker det, ja, då kommer man ju rösta för till exempel tullar mot Kina, för att ta ett av de forskningspapper som jag känner till kring den frågan. Så bra det nu går att identifiera, så kunde man se att i valet 2016 så röstade counties eller områden där man upplevde en större konkurrensutsatthet ifrån kinesiska företag, de röstade i större utsträckning på republikanerna eller på Trump i det valet.
Det fanns ju på, jag menar, du nämnde Thatcher och Reagan här inledningsvis, att deras idé om liksom trickle-down economics, att liksom, om de rika får skattelättnader så kommer det ändå sippra ner till resten av befolkningen genom att de konsumerar mer och så vidare. Och det där har ju akademiskt liksom förkastats ganska mycket, inte minst för att man ser att över en viss inkomstnivå så lägger man snarare pengarna på hög än att man liksom konsumerar, så det blir det snarare bara ett högre sparande. Men ligger det här ändå kvar på något sätt i nationalekonomins liksom undermedvetna, att man har haft för lite fokus på just utfall och fördelningsfrågor och för mycket på bara kakan växer så är allt frid och fröjd, liksom, att man har missat de här delarna? Eller är det snarare politiken som har missat det?
Ja, alltså lite både och kanske. Det finns gott om försök att ta in de här dimensionerna i forskningslitteraturen. Men samtidigt så är det ju svårt, liksom. Det är ju genuint svårt att skapa någon sorts modell som har då heterogenitet i befolkningen i utfall och se hur funkar den här dynamiken. Liksom det blir ofta väldigt komplicerat och det är väldigt många saker som rör sig samtidigt och det är liksom svårt att kommunicera resultat från det där och så vidare. Men samtidigt som man kan säga att forskningen har ju uppenbarligen inte gjort ett tillräckligt bra jobb i alla fall för att liksom lyfta den här fördelningsdimensionen på ett sånt sätt att det inte ska leva kvar då de här föreställningarna om att det spelar mindre roll eller att det är av underordnad betydelse. Mm. Sen finns det ju en annan dimension här som handlar om det här med ska vi bry oss om fördelningen innan saker händer på marknaden eller ska vi bry oss om utfallet? Som om de där två sakerna var liksom separerbara på något sätt. Att det finns ju väldigt stark uppslutning kring idén om att så länge alla har lika möjligheter så är det upp till folk att göra
det. Då är inte skillnader ett problem.
Nej, och blir det sen skillnader i utfall, ja, då är det ett resultat av människors val. Och då, ja, det är klart, det finns en slumpfaktor i det där och så kan man se på den på olika sätt. Man kan kanske säga, liksom acceptera att ja, vi kanske kan ha omfördelning som någon sorts försäkringssystem eller något sånt. Men i övrigt så är grundsynen att man får stå sitt kast, så att säga. Eller det blir som det blir. Givet att alla hade samma förutsättningar. Haken är ju bara att den där liksom nollpunkten existerar ju aldrig. Därför att varje gång man börjar så finns det ju en historia någonstans. Och då är frågan hur mycket av den historien beror på vad du själv har gjort. Så att någonstans skulle jag rent principiellt på något sätt kunna säga att jo, det är klart att om en person som verkligen börjar på samma nivå som någon annan och så är det en som latar sig och gör ingenting och en som jobbar hårt och försöker utbilda sig och så går det bättre för den personen. Ja, då är det klart att det är viktigt av incitamentsskäl och även av rättviseskäl att den personen faktiskt får ett bättre utfall. Men så funkar det ju liksom inte i samhället och definitivt inte vad gäller i förhållande till barn. Barn kan inte hållas ansvariga för vilken miljö de föds in i och så vidare. Så att utfallen varje period kommer alltid vara startperioden för nästa. Mm.
Vi har en författare här på Atlas förlag som heter Petter Larsson som har skrivit en bok som heter Riggat. Hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa. Och en av hans poänger är ju då att dels som vi ser, vilket du själv också pekar på i din bok, hur vikten av ärvda pengar, hur många av liksom, de som befinner sig i den toppen av fördelningen, liksom, de började inte från ingenting utan de har liksom fötts in i rikedom, de flesta av dem. Att idén om att man på något sätt kan kämpa sig fram till de här utfallen, att det är förklarat av individuell strävan, att det till och med kan vara en hämsko för en omfördelningspolitik som skulle kanske till och med förstärka en mer meritokratisk utveckling i förlängningen, eller liksom att det, ja, det blir lite American Dream över det hela. Liksom. Och hur ser du på det? Tror du att det finns en sån tendens att, eller jag kan i alla fall, ur mitt eget perspektiv så tycker jag att det har varit väldigt mycket emfas i politiken och fortfarande i den politiska debatten på liksom individen själv. Alltså om vi tar nu det ämne som jag debatterar som flitigast då, inflation och liksom räntehöjningar, så är det ju liksom den enskilda konsumenten då som ska lösa det här genom att bli bättre på att jämföra lågprisvaror i butiken. Så att det är ju en liksom absurd fokus på konsumentmakt som ju knappt existerar på de här olika oligopolmarknaderna som vi har. Eller i jobbfrågan, sysselsättningen, hela alliansens liksom arbetslinje handlade ju om att det behövde, ja, utbildningspremien eller jobbpremien behövde öka då, att det skulle öka incitamenten att jobba och det liksom skulle lösa arbetslösheten. Det har ju inte löst arbetslösheten, utan vi har ju lika hög arbetslöshet som då, om inte till och med högre nu vid det här laget. Så att man har ju undvikit de här liksom strukturfrågorna kring fördelning i samhället och haft väldigt mycket individfokus helt enkelt.
Ja,
att det blir nästan som en saga det här om att om de här som börjar på samma ställe och den ena liksom klarar sig bättre tack vare att den tog i liksom.
Ja, jag menar, jag är kluven där, för att jag är personligen väldigt förtjust i liksom idén om den amerikanska drömmen liksom, för att det är på något sätt förstås ett attraktivt ideal. Liksom att det ska finnas en koppling mellan vad jag väljer att göra och mina strävanden, och om jag lyckas så ska det betala sig och vice versa. Liksom det, jag personligen tycker om den bilden och skulle önska att det var så. Men samtidigt så kan man inte blunda för att det finns väldigt många andra saker i samhället som inte har med det att göra. Och de ökar ju liksom exponentiellt ju tidigare i ålder man tittar. Så att om man på något sätt skulle skapa någon sorts gradient för vilken typ av saker ska man fokusera på, så är ju tidigare i ålder desto mer borde man jobba för att det ska vara, att ens familjeomständigheter ska ha så liten betydelse som möjligt. Och där är ju aspekter som skolgång till exempel, område du växer upp i, sådana här saker, blir ju väldigt viktiga. Därför att de sakerna är väldigt svåra att påverka. Liksom. Mm. Och sen kan man ju då förstås, och det är då det kanske blir lite mer som en saga, liksom, att det är klart att i alla de här miljöerna så finns det alltid personer, exempel på personer vars insatser absolut inte ska förminskas, liksom, men som ändå, trots de här dåliga omständigheterna, klarar sig. Och det är klart att det ska applåderas, och de personerna har all anledning att vara extra stolta över sin framgång liksom, och förtjänar den fullt ut. Men systemmässigt så är det ju ändå ganska tydligt så att, ja, ju fler som har de där omständigheterna, allt annat lika, desto färre kommer att klara sig bra senare och så vidare. Så att det är fortfarande någonting som man borde titta på. Mm. Och det är ju också så att de här sakerna tar ju tid innan de materialiserar sig. Mm. Att jag tror att det finns ganska många dimensioner med till exempel det här med att, ja, att skaffa boende när man ska börja studera. Alltså senaste 20-30 åren så har ju liksom priser på bostäder förändrats på ett sånt sätt att nästa generation, de som nu ska börja plugga eller välja att flytta någonstans, eller ja, deras situation i relation till någon bostadsmarknad kommer bestämmas mycket mer av deras föräldrars tillgång på kontantinsats än vad som var fallet för 30 år sedan.
Och det finns ju en risk att det blir någon slags ond spiral i det här. Du har ju i en avslutande del av din kapitel ett avsnitt som handlar om den beskattande statens framtid och att de här ökade klyftorna riskerar att skapa liksom A och B-lag och efterfrågan också från dem med större tillgångar att ha liksom egna särlösningar inom välfärden. Och det här är ju någonting som vi redan liksom ser egentligen på område efter område. Och där får vi väl, har vi väl ännu inte sett de fulla effekterna kanske i klyftan. Om du får säga liksom, om framtiden, tror att vi kommer sitta här om 20 år och säga att, se att klyftorna ökade i fortfarande lika rasande takt som nu? Eller ser du att det finns någon ljusning, i alla fall i mitt sätt att se det, i alla fall ljusning, ja, i termer av att man vänder den här utvecklingen?
Ja, jag vet inte. Jag tror inte att utvecklingen än i Sverige har gått så långt att det liksom har blivit tydligt ett A- och B-lag. Det är klart att det finns en liten klick människor som i väldigt hög utsträckning liksom har egna lösningar för i princip allt som man kan tänka sig att välfärdsstaten skulle hantera. Liksom. Men för det stora flertalet så tror jag ändå att vi fortfarande lever liksom i ett samhälle. Men det är inte svårt att se hur det skulle kunna gå längre. Och det tror jag man ska vara vaksam på. Att liksom tänka på det här som att det finns ändå i grunden någon idé om ett samhälle som är gemensamt. Och det tror jag man ska värna. Det tror jag är viktigt. Och det är också en av anledningarna till att hela den här frågan är viktig. Det handlar inte bara om liksom vilken exakt skattesats är det här eller hur ska det här omfördelningsprogrammet se ut. Det handlar ju också om någon sorts vision liksom i vad vill vi ha för typ av samhälle? Ska vi ha ett samhälle där man väljer helt enkelt utifrån ekonomiska förutsättningar? Grejen är att då har man ju verkligen lämnat det här som så många säger sig omhulda, den här idén om allas lika startpunkter. Att så länge det ser ut så blir utfallen vad de blir. Om man accepterar att, nej tyvärr, nu var det så att en del de har turen att hamna i den här delen där man har mycket tillgångar och allting löses liksom i en bubbla. Och sen har vi resten i något annat parallellsamhälle. Liksom. Det
kanske kan också den här senaste tiden av hög inflation, svenskarna har fått sänkt ekonomisk standard för första gången sedan 90-talet, var också en grogrund, en jordmån för en ny sån här debatt där det blir väldigt tydligt att det är bara vissa i den översta delen av inkomstfördelningen som faktiskt har fortsatt att lyckats öka sina inkomster trots allt som har hänt och den turbulens som har varit.
Ja, det, så kan det ju vara. Och man ser också att förändringarna och utvecklingen av tillgångsvärden och relationer mellan tillgångar och skulder påverkar minst lika mycket, speciellt i en sån här situation, som inkomsterna man får.
Och det skulle vi ju behöva lite bättre data på, eller vad säger du,
ja,
Jesper?
Ja, det skulle vi definitivt behöva bättre data på. Jag tror att det är ett av de områden där vi tyvärr då vet för lite om utvecklingen och att vi kan inte riktigt bedöma vilken situation hushåll befinner sig i, just för att vi har väldigt bra data på deras inkomstflöden i bemärkelsen deras disponibla inkomster, men vi har sämre koll på tillgångar och skulder. Och det gör ju speciellt i en sån här situation med plötsliga då ränteförändringar att hushåll som kanske har en relativt bra situation i termer av disponibla inkomster plötsligt får väldigt mycket sämre inkomstsituation efter räntebetalningar. Medan andra personer som kanske har sämre disponibel inkomstnivå men inga lån, de kanske inte påverkas alls lika mycket. Och det där är en väldigt viktig statistik att ha för Riksbanken till exempel för att kunna mäta eller kunna uppskatta, följa upp vilken effekt hade nu den här ränteförändringen. Kan vi gå ett steg längre eller ska vi backa och så vidare. Då skulle man ju behöva ha kunskap om hushållens tillgångar och skulder för att kunna skatta den där elasticiteten liksom på vilken effekt ränteförändringarna faktiskt har.
Och det understryker ju också behovet av det du gör, att försöka ha någon slags kunskapsorienterad fördelningsdebatt, för att det här har ju skett en låsning kring ett sånt här tillgångs- eller förmögenhetsregister där regeringen inte vill ha ett sånt för att man är rädd att det ska öppna upp för en ny diskussion om kapitalskatter och så vidare. Så man politiserar redan själva faktan utan att ha, trots att den egentligen då behöver användas för en mängd olika, kan användas till allt, både som du säger för Riksbankens bedömningar, för forskning och utveckling. Och sen om det används som ett argument för en annan beskattning, så ja, det är ju en annan fråga.
Jag tycker att definitivt att det är två helt separata frågor.
Men det är ju lustigt hur liksom redan det blir laddat, redan ett liksom tillgångsregister
ja,
jag det laddas med den typen av politiska argument.
Att det är så. Det borde inte vara så. Man borde ha så pass mycket tillit till både sina egna argument och till, ja, till den administrativa apparat man faktiskt ändå har, att själva kunskapen om de här sakerna måste vara en separat fråga från vad man sen gör för politik av det här. Det, jag tycker det är olyckligt att det ser ut så här. Och det finns ju för den delen länder som har den här typen av data utan att ha någon förmögenhetsskatt. Så att det finns liksom ingen koppling däremellan alls.
Diskussionen om ekonomiska klyftor lär fortsätta. Guido Alfani, ekonomhistoriker, han konstaterade att de på medeltiden hade bättre förmögenhetsstatistik än vad vi har nu. Det tycker jag var lite så här lustig. Han har skrivit bok om just de liksom extremrika och hur de har förändrats över tid. Så att, nog ska vi väl kunna bättre än medeltidsadministrationen då på det här området. Jesper Ojne, stort tack för att du kom till Pengar och politik.
Tack så mycket. Jättetrevligt.